Ja, det är måndag den 16 augusti och slaget efter 12 är tillbaka från sommaruppehållet. Välkomna alla kära lyssnare. Det har varit en händelserik sommar och vi ska väl börja här och beta av i bakänden här. Nämligen det var Sannfinländarnas partikongress nu under veckoslutet. En av Finlands största partier har fått en ny ordförande. Riikka Purra leder nu. Vad som ska hända i framtiden och det ska vi se här, vad det kan vi vänta oss av detta. Med här i studion finns Lulu Ranne som är riksdagsledamot för Sannfinländarna. Välkommen.
Tack.
Sylvia Bjorn har vi här också, politikreporter på Hufvudstadsbladet. Välkommen.
Tack.
Och så har vi Magnus Svanjung som är politisk reporter på Svenska Yle. Välkommen till slaget efter 12.
Tack.
Själv heter jag Stefan Winniger. Och då ska vi se här, ja, en ny parti som har haft två väldigt kända partiledare som under sin tid som stort parti här, Jussi Halla-aho och Timo Soini och nu alltså Riikka Purra. Och vad tror vi om detta nu? Lulu Ranne, du som är medskyldig höll jag på att säga här, vad är din bedömning? Vad hoppas du på? Vad tror du på?
Ja, jag tror och jag är säker på att framtiden är ljus eftersom vi fick en ordförande som är väldigt kompetent, väldigt flitig och skarp. Och fältet stötte henne och hela riksdagsgruppen. Och hon har sådana, som hon är en helt annorlunda person än den förra ordförandena. Men vårt parti, vi är ju inte beroende av det, enbart det att hur vår ordförande ser ut eller vad är det för kön hon eller han har, utan det är substansen och de stora linjerna som de är fortfarande samma. Jag tror att Riikka kommer att komma med ekonomifrågor, klimatfrågor säkert, och det här med den offentliga sektorns problem. Det kommer att komma mer upp. Men inga stora förändringar kommer att bli i de stora linjerna. Men hon är väldigt bra. Jag är väldigt glad att hon fick Lena Meri som par. De kommer att arbeta tillsammans väldigt fint.
Kvinnlig duo då vid ledningen där, säger alltså det Lulu Ranne som är riksdagsledamot för Sannfinländarna. Sylvia Bjorn, du som följt med på plats, vad är ditt intryck?
Mitt intryck, jag var ju inte särskilt överraskad över valet. Det var ett ganska starkt mandat också, vilket förstås är viktigt för den som blir ordförande. Och mitt intryck är också att partiet går ifrån det här med att ha en väldigt liksom personledd organisation. Att vad jag har talat med partiaktiva så hade till och med tidigare rått en viss frustration, kanske på Soinis tid, då var det att man väntar på vad partiledaren tycker om saker och ting. Och då ville Halla börja med ett programarbete så att partiaktiva själva kan jobba. Och då mitt intryck är att man fortsätter på den linjen att komma bort från det här personcentrerade och mera mot att göra mera program, mera detaljerade program, och det finns en efterfrågan på mera ekonomi och så här. Det som då är intressant, så jag som betraktare på partikongressen, är ändå att när man kommer dit, där ju, det börjar ju med personval på första dagen och då är det som mest människor där. Och sen när personvalen är gjorda, då börjar man ju tala om politik och det här innehållet. Och då blir det lite glesare där i leden. Att det undrar jag lite, att man säger att man vill göra en sak. Men är fortfarande personvalen det absolut viktigaste för de som kommer dit?
Ja, det känns mer intressant än det när man pratar om politiska program. Och så det är de här hardcore politikerna som blir kvar. De som orkar och vill ha inflytande på våra frågor. Och du har rätt i det här, att det här som blivit, vi kommer mer och mer bort från den här mästari-tanken. Eller så att Soini var ju en diktator, om man kan säga så här lite. Men att det var, alla väntar på vad de säger. Och Jussi Halla-aho, han har ju varit en annorlunda, mycket annorlunda. Han har som delegerat saker. Det har synts hela det här 2,5 år som jag har varit med i riksdagsgruppen. Vi har fått uppgifter långt ifrån. Det finns inte bara en kärna, utan det är många som håller på. Och sen när man påstår att vi har bara några stycken som kan ställa upp eller vara aktiva eller synliga, eller så, det stämmer ju inte. i vår riksdagsgrupp så har vi ju väldigt stort gäng som är aktiva. Och samma, jag är säker på det att Burra kommer att fortsätta med det här. Och han litar på gruppen, hon litar på det som kommer hända i fortsättningen. Och det är väldigt fint.
Mm. Det låter som alltså en modern chef gjorde inträder där, mot en tidigare väldigt så att säga, hierarkisk, vad säger, auktoritär chef tidigare.
Ja, alltså, så det chef. Var ju det.
Ja. Mm. Magnus Svanljung, vad tänkte du här? När
Nej, men det är väl mitt intryck också. Man försöker tvätta bort den här populismstämpeln. Det gjorde Riikka Purra ganska tydligt i sitt linjetal. Man vill framstå som ett modernt nationalistiskt högerparti. Riikka Purras person är ju väldigt intressant. Och det är säkert så att hon inte vill att partiet på något sätt bara ska personifieras i hennes person. Men hon är ju någonting nytt. Alltså en ung, medelålders, vegetariansk kvinna som samtidigt ändå är väldigt, väldigt tuff i sina åsikter om invandringspolitiken. Och säkert försöker man väl nu kanske locka mer kvinnliga väljare. Man har ju ett stort problem med att få kvinnliga väljare att visa att ni kan identifiera er också med en sån här partiledare.
Mm. Nu sa Lulu Ranne förut att det kommer vissa frågor ändras, men alltså mainstream kommer att rulla på egentligen de samfinländerna, men ändå du lyfter för att klimat, ekonomi, locka kvinnliga väljare, det är ändå alltså det finns ändå förhoppning att det ska hända någonting, att det blir något annorlunda.
Jag tror inte det blir något mer som stor skillnad på de stora linjerna. Det blir det inte. Mm. Men till exempel då ekonomin. Vi kommer ju att lyfta fram mer fakta. Vi kommer att ha som större som lösningar. Mm. Klarare lösningar angående då skattefrågor, klimatfrågor, utbildningsfrågor. Det är säkert sånt som kommer att hända. Och det här när du tog upp det här med att Riikka är annorlunda. Klart hon är annorlunda. Jag tycker att alla i det samfinländska partiet, alla kvinnor är på något sätt annorlunda. Vi har vågat komma med i ett parti som inte har varit så okej. Och det handlar inte om könen egentligen. Det handlar om personer som vågar och som har väldigt... vi vill att det ska göras beslut. Det ska stiftas lagar som är bra för Finland. Och det är det som håller oss ihop. Och för kvinnor har det faktiskt. Det har varit väldigt svårt att komma med. Jag hoppas att det blir bättre. Men det är ganska lustigt egentligen att man pratar om det. Att vad äter Riikka och vad dricker vi Riikka och sådana här saker. Det handlar om det, hur kompetent hon är, hur klyftig hon är, hur aktiv, hur bra hon är på fältet.
Mm.
Ja, hon är en hon. Och hon dricker gröna dricks. Men det är ju inte det det handlar om, utan det är vår politik det handlar om.
Mm. Det har ju, alltså, jag har något svagt minne om att det fanns en kritik mot att försvarsmakten skulle servera vegetariskt en gång i veckan. Och att det kom från sannfinländskt håll just det där att man skulle nu låta bevärdingarna få sin köttbit eller sina köttbullar. Så alltså, på så sätt kan det ju vara bli politik också av partiledare
som vegetariskt. Men hon tvingar inte andra göra någonting, utan alla får själv bestämma vad de äter, hur de åker de med tåg eller bil och sånt. Det är ju som människorna ska få själv välja.
Mm.
Samtidigt lever vi ju ett väldigt sånt här identitetspolitiskt landskap som nog också sannfinländarna, oavsett vad man säger, har varit med väldigt starkt om att skapa att väljarna kan identifiera sig på något sätt med en viss livsstil som ett parti företräder. Så nu kan man säkert här ändå se på något sätt nya öppningar. Sen tycker jag att den stora kanske liksom förväntan på förhand var att man väljer, okej, alla visste att man skulle välja Riikka Purra, men att hon då ska bekänna mera färg i de här ekonomiska frågorna. Och där tror jag nog kanske att man ännu kände en liten besvikelse. I sitt linjetal så ville hon absolut inte då liksom öppna för mera samarbete, varken höger eller vänster. Hon sa att alla partier är sannfinländarnas motståndare. Mm. Ändå mellan raderna så målar hon kanske nog fram en tuffare och mera högerinriktad ekonomisk politik genom att till exempel säga att man ska banta den offentliga sektorn, den är allt för stor, man ska sänka skatter och så vidare. Men väldigt, väldigt konkreta förslag i den ekonomiska politiken kom hon inte med. Däremot var hon väldigt tuff och hade väldigt mycket konkreti när det gällde invandringspolitiken. Så fortfarande tycker jag att det var invandringspolitiken som betonades alldeles starkast, och hon sa väldigt tydligt flera gånger att det som avgör om man sitter i regeringen med ett eller annat parti efter valet är invandringspolitiken.
Ja, jag tycker att det kommer bli väldigt intressant med den här ekonomiska politiken, för att det fanns också en viss efterfrågan, märkte jag bland partiaktiva, att det är det man borde satsa på. Och då säger Purra själv att man ska liksom förklara bättre och kanske komma med mera detaljer och så här. Samtidigt när det gäller liksom det här populismen, om man då vill bli av med den, så känner jag att där har funnits ändå tidigare vissa liksom populistiska element. När man har målat upp den här ekonomiska politiken, då tänker jag, när jag har följt med skuggbudgetar och sånt, så säger ni visserligen tydligt då att man ska prioritera saker och så här. Jo, men sen när man tittar liksom på vad där finns, så är det mycket att man kan skära då i. Ja, finns det något annat man kan skära i en integration och bistånd? Och,
EU.
Och EU, ja, eller sånt här som då, vad det nu har varit tal om, att matningstarifferna för vindkraftverk som då liksom är avtal som finns, Åland, sånt här. Jag känner att det har funnits vissa populistiska element. Att hur tacklar man då det när man ska förklara lite bättre och verkligen säga att vad är det som man minskar den offentliga sektorn?
Ja, oj, jag älskar att prata om ekonomi. Först några om det här med samarbetet. Vi kan samarbeta med alla, men vi är överens. Vi är inte överens om många saker, utan det är några. Till exempel tror jag faktiskt att Samlingspartiet och Centern, det finns frågor som vi kan samarbeta med dem. Och sen är det så andra saker med vänsterpartier. Men den ekonomiska frågan, alltså ekonomin hänger ihop med, det är inte bara EU-politik, det är inte bara det att vi kräver från oss själv mer insatser än EU, till exempel angående då klimatpolitiken. Vår offentliga sektor är väldigt ineffektiv. Vi vet ju det själv också. Vi får inte göra så som kommer att hända nu, till exempel nu när lagstiftningen angående det här med klimat, vad heter det, klimatlagen, som kommer är på gång. Det kommer att bli mer uppgifter till kommunerna, till statliga ämbetsmän. Vi vill sätta saker i ordning. Det är som är viktigast sätter vi först. Jag har själv jobbat alltså över 20 år på den offentliga sektorn och varit med i kommunpolitik över 10 år. Och alla vet att det finns problem med det, att det händer saker, man gör saker som man inte borde göra, som offentliga sektorn skulle kunna göra bättre. Det finns, man köper saker som inte borde köpas. Och det handlar om att man måste ändra på tankegången faktiskt. Det är ändå de privata företagen som allting hänger på. Om de inte mår bra och den offentliga sektorn blir bara större, så kommer det här inte gå ihop. Men vi har ju redan, om man tittar på vad vi har skrivit på kolumnerna, så finns det faktiskt, vi måste mycket om den ekonomiska politiken, vi måste sätta ihop det bättre än förut. Och det här, när du tog det här med vindkraften, så när jag kom in i gruppen så började det hända. Det fanns inte nu på det här förra budgeten med och mer. Det hade tagits bort. Men okay, att det finns sådana här saker, vi har inte koncentrerat oss tillräckligt på den här ekonomiska sidan. Och där är jag väldigt lycklig att Rika har tagit upp det redan nu. Och ekonomin, det handlar om allting som vi har, alla beslut. Men att man måste tänka på ett annorlunda sätt i kommunerna. Och det är att vi inte ger den offentliga sektorn mer uppgifter. Och det här är SOTE, det kommer ju, ja, får se vad det blir av det. Det är en annan fråga. Men det finns många möjliga, faktiskt. Vi kan göra mycket om vi vill.
Jag tycker att Riikka Purre var väldigt, väldigt försiktig under sin första presskonferens med att ta ställning i ekonomiska frågor. Till exempel den stora frågan nu som gäller sysselsättning, som på något sätt är på alla släppar. Till exempel så ville hon inte säga hemskt mycket om lokala avtal. Och det finns säkert en orsak till det här som ligger i Sannfinländarnas väljarbas. Det är det partiet i Finland som har kanske den bredaste väljarbasen. Vi har de här traditionella donare, vi har väldigt många företagare nu, vi har högutbildade i städer, vi har folk på landsbygden. Det är säkert ganska svårt att hitta en balansgång, kan jag tänka mig också. Här. Vi såg ju inför kommunalvalet så kastade Jussi Halla-aho ut några brandfacklor om till exempel att fackliga rättigheter är lite väl tilltagna i det här landet, och det är möjligt att det var någonting som också lite straffade sig i valet.
Mm. Egentligen en kommentar om det här. Det som Halla-aho försökte som få fram var ju det att när vi har EU och vi har organ som vi inte kan byta ut eller som vi inte kan påverka vad det kommer ut därifrån, så måste vi inom vårt land, inom Finland, försöka komma ut med såna saker som så att det är arbetstagarna och arbetsgivarna som får det bra. Och det är skattefrågor som det handlar mest om. Och det är att den offentliga sektorn inte blir större, utan vi måste trimma den.
Mm.
Men det är stora, svåra frågor. Men det blir hela tiden bättre och skarpare. Det kan jag lova.
En sak som jag vet att Lorane tidigare besökt slaget efter 12 om, det är ju där vi talade om EUs återhämtningsfond, som ju ni var väldigt kritiska. Röstade nej till ju också det här, alltså som var det nu 750 miljarder euro som skulle så att säga fördelas i hela unionen. Och där har ni ändå en väldigt viktig liksom inriktning. Kommer ni alltså det här, alla andra partier tycker att det är en bra idé att vi går samman här och skramlar ihop pengar inom Europa för att hålla hela Europa levande, så att även vi ska kunna sälja sen kranar och hissar och vad vi nu säljer här till andra länder. Men där har ni ju väldigt tydlig inriktning i det, och den kommer den att fortsätta med Riikka Purre också.
Den kommer att fortsätta. Ja. Och nu blir det ju intressant att se när dessa minuspengar som kommer från EU, att hur de kommer att påverka hur denna projekt vi kommer att få igång. Får vi det pengar? Får vi ens det som vi, hälften av det som vi gav till EU? Vi kommer att vara väldigt kritiska där i fortsättningen också. Men som Riikka Purre också har sagt, vi är inte aktiva. Vi tänker inte gå ut ur EU nu. Det är inte bara så. Det går ju inte bara så. Det händer inte så. Men vi försöker hindra den dåliga utveckling som nu pågår. Lagstiftningar kommer. EU kommer att ta hela tiden starkare grepp om alla länder. Och det här med när man tänker på hela den här klimatpolitiken som nu händer här. Det kommer att bli svårt. Och nu när man ser på pengarna i landskapen som delas ut genom EU-projekt. Så de är egentligen ganska löjliga, de här projekten. Det blir inga nya arbetsplatser, det blir inga nya företag. Det är bara några droppar hit och dit. Och det, man måste ju egentligen, tycker jag, att vi borde i Finland se hur vi får den bästa inflytande, bästa banget på de här pengarna som vi får från EU. Men nu ser ju ganska, det ser inte så bra ut faktiskt.
Ser ju överhuvudtaget inte så bra ut för Finlands ekonomi.
Vi talar mycket om just EU, klimat och ekonomi, som jag då uppfattar att kommer att kanske komma mera fram. Mm. Det som blir intressant är ju då att den här invandringspolitiken, som Magnus sa också, så var det ändå en sån här sak som Riikka Purre förde fram, att det är en sån här stor knäckfråga i en regeringsförhandling. Men vilken roll spelar du alltså i invandringspolitiken? Alltså hur bedömer du, är det liksom någonting som kommer att bara mindre viktigt än de här andra frågorna ni talar om?
Nej, det tror jag inte. Det kommer att vara starkt i fortsättningen också. Men kanske att man kopplar ihop det mer med den här ekonomin och sysselsättningsgraden och såna här frågor. Så det kommer säkert vara starkare. Och det här med att alla vill ha fakta, alla vill ha nummer och sånt här. Så det måste vi ju komma ut mer med.
Mm.
Men det som säkert många har ännu oklart för sig, till exempel i sannfinländarnas politik, är det att hur man egentligen tänker om försörjningsgraden i Finland och vår åldersstruktur och så här, att vad är liksom svaren som man kommer med?
Ja, så kommer man igen till ekonomi, till den offentliga sektorn. Och det att man kan sysselsätta alla som kan arbeta. Och såklart vill vi att det är nästan 500 000, vi pratar i alla fall om flera hundratusen människor som är utanför arbetet. Och det att det måste vara lönsamt att arbeta. Och det är en stor fråga hur vi kommer att få ihop det. Klart det är klart, är svårt. Men sysselsättningsgraden, skattefrågorna, det är att arbetet måste vara lönsammare än det är hittills. Och utbildningspolitiken, Rika har varit ganska skarp på det. Jag tror att vi kommer att få mer från det även i fortsättningen. Och det här att det är ju ändå, vi pratar hela tiden om det offentliga sektorns pengar. Och om vi med vår klimatpolitik eller vår invandringspolitik eller EU-politik gör det svårare för att hålla ihop det här och försörja och ta hand om våra invånare, så blir det faktiskt svårt. Men vi har lösningar, men att det är kanske spritt nu för tillfället. Vi har väldigt olika insatser kommit från, mycket saker som har kommit från enstaka, kanske riksdagsledamöter och från partiet, men att det kommer sättas ihop med. Det kommer bli klarare säkert.
Jag tror nog att man tar miste om man tror att sannfinländarna kommer att börja tala mindre om invandring nu också. Också till exempel när Riikka Purra fick frågor om sysselsättningen, så kom hon också in på invandringsfrågan. En sysselsättningsåtgärd enligt henne skulle till exempel vara att inte ta in så många humanitära invandrare, därför att de då enligt henne har en dålig effekt på sysselsättningen.
Sysselsättningsgraden är ju lägre och det måste bli högre. Och alla åtgärder som gör att den blir lägre är dåliga för Finland.
Men det här var i varje fall en av de liksom konkreta saker som hon valde att lyfta fram. Och hon har nog också, tycker jag, renvisa. Man har kanske tänkt sig nu att man, lika mycket som man har valt en ny ordförande, så blir man av med liksom det gamla bagaget. Jussi Halla-aho har säkert för många ändå varit lite ett rött skynke på grund av alla hans gamla bloggskriverier, hans gamla dom och sånt här som man tar upp nu och då. Men jag tycker nog att Riikka Purra redan under veckoslutet visar ganska tydligt var hon står. En väldigt intressant sak var när hon under sin presskonferens försvarade partiets två nyvalda viceordförande Mauri Peltokangas och Sebastian Tynkkynen, som båda står åtalade för hets mot folkgrupp, och gick till angrepp mot riksåklagaren och lät förstå att de brott som de nu då misstänks för och har förnekat, att de inte på något sätt är riktiga brott, vilket är ganska intressant för ett sånt här parti som på något sätt framställer sig som väldigt demokratiskt och följer demokratiskt fattade, stiftade lagar, är väldigt noga med att meningsmotståndare som demonstrerar ska följa lagen och inte sätta sig på gatan eller rita regnbågar i strid med vägtrafiklagen. Men när det gäller de lagar som man inte själv tycker att man håller med om, så är det alldeles uppenbart okej att bryta mot dem.
Ja, yttrandefriheten, det är ju en grundfrihet. Och man har börjat överdriva med det. Och vi tycker att gränsen har skridits nu. Det kan inte vara så att polisens resurser går åt något här som inte är så viktigt. Men det är en stor fråga. Riikka svarar kanske bättre på det här. Men jag har ju själv också hela tiden, till exempel nu när jag har en kolumn inne i en tidning, men sen får jag e-mail om det, att ja, du kan ju inte skriva så här. Utan även om det handlar om en politisk kolumn, det här kan ju inte, du kan inte skriva så här. Det är inte okej att skriva så här. Så nu har ju man har ju gått över en gräns som man borde aldrig ha överskrivit faktiskt, det här med yttrandefrihet. Och sen när man tolkar lagstiftningen olika och sen när man börjar ta saker som hänt för länge sedan, så det kanske inte den här dagen som vi lever i, det borde inte vara så.
Men jag tycker nog det är ett ganska speciellt fortfarande att det, nu är det ju fråga om till exempel ifall Mauri Peltokangas är misstanke och så vad heter det, bedöms det på något annat ställe än här, men nu är det ganska speciellt då att det liksom är också när jag rörde mig där på partikongressen, att man verkligen oberoende av om någonting är kriminellt eller inte, att man tycker att det inte bara är okej med viss typ av uttalanden, utan till och med liksom att man verkligen då går till försvar för det, att det är klart att man ska få säga så. Och jag menar få också, jag menar det finns ju också annat än juridik, att hur ska man uttrycka sig som politiker, att nu är det ju ganska speciellt då att det finns en sån tycker jag som inte finns i andra partier, att man tycker att det är väldigt okej eller till och med bra att man uttrycker sig på det sättet.
Ja, det har ju hänt i andra partier också, sen har man varit tyst om olika brott och väldigt allvarliga saker också. Att det är ju...
men nu valde ju Sannfinländarnas medlemmar två personer som är misstänkta för brott och alla vet om det, och man valde dem till vice ordförande för partiet.
Just nu,
så det visar ju åtminstone hur man i medlemskåren ser på de här misstänkta brotten de är misstänkta för.
Och sen kan man ju i alla fall jämföra vad typ av brott handlar det om. Handlar det om någonting väldigt allvarligt? Om det skulle vara så skulle vi inte haft dessa människor inte mer på valet.
Mm. Men det är ändå en åsiktsyttring helt enkelt. Det är ändå, alltså, jag kan tänka mig att man ska också kunde resonera som att du är misstänkt för hets mot folkgrupp, dig kan vi inte ha. Så att säga. Det är ändå ett ställningstagande att välja en sån person.
Mm, klart, för yttrandefriheten är en stark frihet. Men det finns ju klart, det finns gränser, att man kan ju inte hota någons liv eller så. Nej. Det kan ju inte vara något sånt. Mm. Och där går ju gränsen.
Det här, vad tror du, alltså Sannfinländarnas riksdagsgrupp, utan att behöva liksom citera några konkreta liksom fall, alltså har varit genom åren, använda för adjektiv ibland, lite stormigt vad folk har sagt och tyckt och sånt där. Det är inte första gången just de här fallen. Så, tror du att Rika Purra har någon slags ambition att mera, att få liksom mera arbetsro kanske för henne själv då, för att jag menar, det här måste ju en partiordförande kosta väldigt mycket tid och energi att behöva svara på 100 000 frågor om varför har nu den skrivit på Facebook, och varför har den där twittrat så, varför är den där nu misstänkt för hets mot folkgrupp. Alltså om jag var i Kapora skulle tycka att det vore skönt om jag skulle få ägna mig åt annat.
Det stämmer ju, alla partiledare har säkert det, att ja, de vill ju bara koncentrera sig på det viktigaste och de stora sakerna. Om jag själv nu skulle säga Sebastian och Mauri, det är helt underbara typer, men den kanske överdriver ibland, till exempel när man säger fältet tycker om båda väldigt mycket. Och det är säkert, vi har diskussioner som alla har i sina grupper och i partiledningen, det är ju klart. Och alla vill ju att partiet ska må bra och att vi ska spegla det fältet och det som röstar på oss. Att vi ska uppföra oss ordentligt. Det är klart, Rika vill att det ska vara så att man får koncentrera sig på de viktigaste sakerna. Men yttrandefriheten, den är inte helt klart. Vissa personer får skriva och säga mycket mer än Sannfinländarna. Det är inte bra.
Det här, vi skulle ha ett kort vi ännu skulle ta här på innan vi skiljs åt här i slaget efter året. Det är kvinnokortet, alltså en kvinnlig ordförande. Vad kommer det att påverka? Jag tyckte du sa något, Lolorana, i början om att det här ska kanske locka kvinnor. Vad säger ni här, Sylvia Bjorn? Är det här ett sätt att få fler att rösta på Sannfinländarna, eller kommer det bli så med en kvinnlig ordförande? Vad tror du?
Jag vet att det finns en förhoppning. Jag vet att det är flera som jag har talat med i partiet som tänker att det skulle kunna vara så. Kanske inte så där direkt, men också stegvis. Alltså att först locka flera kvinnliga kandidater som ställer upp och sen och så vidare. Men Rika Purra har själv tyckt att hon hon talar ju inte så mycket om det här utan tänker sig att det liksom är sakfrågorna, att kvinnor och män är intresserade av vissa sakfrågor och det är det som ska dra. Mm. Så det är svårt att säga, för det är ingen självklarhet. Det här är, det finns ju i andra länder också så att man har försökt locka mera kvinnor, till exempel i Norge och så här med Sylvi Listhaug. Och mitt intryck är att det inte nödvändigtvis lyckats, för att det kan också finnas andra saker än det att det just är en kvinna som ordförande. Det kanske är så att den här politiska linjen är då sån som lockar mera män än kvinnor.
Alltså nu när det här med huvudräkning i radio och procentsiffror, det är inte det bästa att ägna sig åt, men jag tänker nu om 3/4 i stort sett brukar man väl säga av de som röstar på Sannfinländarna är män, så skulle ju fler kvinnor få upp liksom antalet röster totalt ganska mycket. Så är det, vad tror du, är det en, har man tänker man inte så om Sannfinländarna, Magnus Manjung?
Ja, jag tror inte att det är så enkel matematik. Man utser en kvinnlig ordförande och plötsligt blir liksom väljarbasen 50-50. Jag tror inte att det funkar så. Inom Sannfinländarna så har man ju valt att inte åtminstone liksom offentligt, precis som Lulu här har sagt flera gånger, att det viktiga är inte att hon är en kvinna. Feminism är ju inte ett ord som används inom Sannfinländarna, och det här gör ju inte att man börjar locka de kvinnor som nu har röstat på de kvinnliga partiledarna i de gröna och vänsterpartierna till exempel. Men visst, alltså mellan raderna och i korridorsnacket så hoppas man ju i det sannfinländska partiet att Riikka Purra på något sätt med sitt exempel ska visa att det är okej för kvinnor att identifiera sig med framförallt den här tuffa invandringspolitiken som man driver. Om det går vägen, det ser vi väl så småningom. Intressant är ju att efter att Jussi Halla-aho hade meddelat att han avgår, och det stod ganska klart, tror jag, för alla att Riikka Purra är nästa ordförande, så har Yle publicerat en partimätning där det inte har hänt någonting med Sannfinländarnas stöd. Så den här till exempel tidigare ordföranden Timo Soinis farhågor om att de sannfinländska väljarna inte är redo för en kvinnlig ordförande kanske kan komma på skam. Jag tror att det är andra saker som avgör.
Det stämmer, det är den stora linjen och det som vi hela tiden arbetar med, och det här med att ska locka mer kvinnor. Ja, vi har ju ganska hård politik. Det vi säger kan låta ganska hårt, våra linjer, men vi försvarar ju de mjuka sakerna. Men det är kanske det här med retoriken och så som Riikka kan komma med, att för att vi ska ha pengar för våra barn och kunna försvara våra barn och vi ska ha tryggt i samhället, så måste vi ha hårda linjer, hård politik. Och det kan låta som ganska hårt för kvinnor. Och sen är det ju sant att vårt parti, vi är ju inte så som Halla har sagt, att vi är inte med på damtidningarna, vi är inte med på sådana här saker. Vi öppnar inte våra dörrar, vi berättar inte om vårt privatliv. Och det är kanske skillnaden. Vanliga kvinnor, jag tror att det kan finnas möjlighet att vanliga kvinnor tycker att okej, nu är det okej att rösta på Sannfinländarna.
Det är intressant när du nämner liksom det här med medmänsklighet och empati och så här, hur Riikka Purra försöker välja ord som hon talar om invandring. Att hon sa till exempel nu att hon är inte kritisk mot invandrare, utan hon är kritisk mot invandring, för att hon är aldrig kritisk mot människor. Men sen säger hon då i samma andetag att hennes mål är noll humanitär invandring. Men det finns någonting i retoriken som förändras.
Vi får se det. Ibland skiljer ju bara liksom decimaler mellan partierna, vem som är större än något annat. Så det kan ju eventuellt göra skillnad i kommande val. Det får vi se. Vår tid här tillsammans i Slaget efter 12 denna måndag börjar närma sig mot sitt slut. Här tickar ifrån oss varje sekund. Snart ska det bli väder. Och därför tackar jag så mycket Lulu Ranne, som är från Sannfinländarna, riksdagsledamot, för att du var med. Tack så mycket.
Tack.
Sylvia Bion, Huvudstadsbladet. Tack till dig också.
Tack.
Och Magnus Vanjung från Svenska Yle. Tack för att du var med i Slaget efter 12. Stefan Winiger heter jag. Vi hörs imorgon igen. Då ska vi tala om Afghanistan. Hej då.